P3, Sveriges Radio.
Lindholmens slott, Skåne, 1393. Bakom de metertjocka murarna, dit solen aldrig når, härskar tystnaden. Men mannen som sitter där i mörkret kan svära på att han hörde något. Han tar ett andetag och stanken från latrinen sticker i näsan. Hur länge har han suttit inlåst där? Han vet inte. Men hårtestarna som faller ner långt över hans ögon avslöjar att lång tid har passerat. Fängslad, utan att veta om det är natt eller dag. Vilket öde för sviarnas valda konung. Men nu, ni hör ljudet igen. Och det är omisskännligt. Lätta steg närmar sig skuggorna. Han vet vem det är, redan innan vaxljusets låga skingra mörkret och järngallrets skuggor ritar sitt mönster i hans ansikte. Det är hon. Kung Byxlös. Danskan. Hon har låtit sina lakejer pina honom, dra armarna ur led och hota med glödgade tänger. Nu kräver hon att han ska ge vika, överlämna sin sista bastion i Sverige. Han vägrar. Aldrig ska han ge upp sin rättmätiga plats. Hon ger honom en iskall blick. Det han inte överlämnar frivilligt kommer hon att ta med våld. För drottning Margareta tänker lägga alla tre nordiska riken under sig och regera den största union norra Europa någonsin skådat.
Det här är berättelsen om drottning Margareta, den danska prinsessan som erövrade och enade tre nordiska riken. En skicklig strateg och förhandlingskonstnär. Och en av de mäktigaste kvinnor som levt i Norden.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Kung Byxlös. Det är ett elakt öknamn på 1300-talet. Och kanske blir den 40-åriga drottning Margareta kränkt av det. Kanske inte. Om hon nu ens blir kallad för kung Byxlös. Det kan mycket väl ha diktats upp i efterhand. Och den svenska ex-kungen Albrecht av Mecklenburg, som hon håller inspärrad. Vi kan faktiskt inte svära på om hon låter tortera honom eller ej. Faktum är att det är en hel del i historien om Margareta Valdemarsdotter som är svårt att reda ut. Eftersom de historiska källorna från medeltiden är få och osäkra. Men två saker vet vi. För det första, att hon är en mycket skicklig politisk spelare. Som behärskar både konsten att förhandla och modet att drämma till med våld när så krävs. Och för det andra, när hon väl är klar med Albrecht där i slottet kommer hon ha tagit ett avgörande steg på vägen till sin absolut största framgång. Hennes händer ska greppa om tre skandinaviska kungakronor. Och drottning Margareta ska bli en av Europas främsta kvinnliga regenter genom tiderna. Det är inte så konstigt att Margareta Valdemarsdotter rör sig i maktens rum som fisken i vattnet. För hon är ingen dussinmänniska, utan en prinsessa. Hon föds år 1353 på danska Själland. Och pappa är en av tidens mest beryktade kungar, Valdemar Atterdag.
När han blev kung så hade det danska riket under ganska lång tid haft stora problem. Det danska riket har ofta svårt att hålla ihop både Jylland och Själland och så vidare under samma makt.
Det här är Louise Berglund, docent i medeltidshistoria vid Uppsala universitet.
Så det var stor kaos innan Valdemar Atterdag tog över. Och han lyckades ena det danska riket under en kungamakt då. Och han tog tillbaka makten över områden som han tidigare hade tappat. Överhuvudtaget så skapade han en väldigt stark kungamakt och en väldigt stark ambition i det danska riket.
När Margareta kommer till världen är det kanske som att en liten solstråle letar sig in i Valdemar Atterdags hjärta. För han och hans hustru Helvig har haft en svår tid. Förlorat tre av sina fem barn i en förskräcklig farsot som har hemsökt Norden. Men efter Margaretas födelse är det återigen trängsel i syskonskaran. den nyfödda flickan, hennes äldre bror och syster. Och eftersom det finns en son står han givetvis först i ledet för att så småningom ta över kungakronan. Danmark är här på 1300-talet ett valkungadöme. Men det är ingen högoddsare att den nuvarande regentens son skulle kunna ärva ämbetet. Fast det sägs att Valdemar Atterdag redan tidigt ser något särskilt hos just Margareta. En styrka, en kompetens som ligger och gror. Om han bara kunde ana vad hon ska åstadkomma, då hade han kanske omedelbart stuvat om i sin tänkta tronföljd. Men Margareta är ändå en viktig tråd i den danska politiska väven. För en prinsessa är en utmärkt diplomatisk vara som kan användas för att bygga allianser av olika slag. Och sådana behövs det, i det på medeltiden ganska så röriga Norden.
Enkelt uttryckt så består Norden på 1300-talet av tre riken. Det är naturligtvis Danmark, Norge och Sverige. Men de tre rikena har samtidigt lite flytande gränser. Jämtland till exempel ligger inom Norge. Skåne ligger ju under Danmark huvudsakligen, även om det svenska riket köper loss Skåne men sen förlorar det igen. Finland ligger inom det svenska riket under hela medeltiden, från 1100-talet och framåt. Så att gränserna skiftar lite grann, men i princip är det tre riken.
När Margareta föds finns det en regent i respektive rike. Danmarks kung Valdemar Atterdag känner vi redan. Och i Sverige regerar kung Magnus Eriksson av folkungaätten. Deras relation växlar från bräcklig allians till öppet krigande. Och 1359, när Margareta är 6 år, är de inne i en tillfällig alliansfas som ska stärkas genom att gifta samman ätterna med varann. Prinsessan Margareta trolovas med Magnus Erikssons 19-åriga son Håkan, som inte bara är prins av Sverige utan också kung av Norge.
Det är egentligen äktenskapets viktigaste funktion under medeltiden när det gäller kungliga äktenskap. Det är politiska allianser och en ständig ambition att skapa fred och samverkan. Det lyckades i princip aldrig på längre sikt, men man försökte hela tiden.
Margareta kan alltså se fram emot ett liv som drottning av Norge. Men det är bara en liten smakbit av allt hon kommer bli. Nog för att 1300-talet är medeltiden. Men tänker Valdemar verkligen gifta bort sin 6-åriga dotter med en vuxen man? Nej, fullt så vansinnig är han inte. Paret får vara förlovade ett tag på håll. En tid som blir stormig. För trolovningen hinner både slås upp och återknytas på bara några år på grund av strider mellan fäderna. Så Margareta hinner uppnå den aktningsvärda åldern av hela 10 år innan det blir dags för bröllop. I april 1363 blir hon och Håkan man och hustru i Vårfrukyrkan i Köpenhamn. Kanske bär Margareta en klänning av purpurrött silke smyckad med guldtrådar. Vi vet inte exakt. Det finns ingen avbildning av bröllopet. Och faktiskt inga porträtt alls av henne. Men en sån klänning, som sägs vara hennes, har bevarats. Oavsett är hon garanterat högtidligt klädd. Ett barn utstyrd till en brud bredvid en 23-årig man. Men alla vi som kanske tycker att även 10 år är lite väl ungt att bli en vuxen mans hustru kan pusta ut. Det kommer dröja ett bra tag innan hon installerar sig på Håkansborg, Akershus i Oslo, som sen ska bli hennes nya hem. Margareta uppfostras av en förnäm svensk fru på annan ort tills hon har blivit vuxen nog att kunna inleda det äktenskapliga samlivet med Håkan i Oslo. Men tillvaron där är inte vad vi skulle kalla kunglig.
Akershus, Oslo, hösten 1369. Fjordens ilskna vindar skonar ingen och kylan har betvingat varje centimeter av de stora stenblocken i den kungliga borgen. Drottningen huttrar i sin långa ylleklänning. Det går nästan inte att fatta skrivdonet, än mindre forma ord till ett brev. Hon gnuggar de magra händerna mot varandra, gnider fram lite värme och tankarna flyger hungrigt iväg. Fantasin dukar upp ett middagsbord. Saltad oxbringa, sill, kött från tumlare, kannor fyllda med rött vin och så nybakat, varmt bröd som tjänstefolket brer tjocka lager av smör på. Men med en iskall vindil kallar verkligheten tillbaka henne till den karga fästningen. Hon har inte tid att sitta och drömma. Med stela fingrar plockar hon upp pennan och formulerar omsorgsfullt brevet till sin man. Håkan måste hjälpa henne. Han måste ta ett lån. För Margareta är ensam regent på slottet nu när maken är ute på en lång resa och läget är desperat. Om hon inte lyckas få fram pengar och betala tjänarna med kommer hon snart att vara helt övergiven.
Trots att Margareta och Håkan är Norges kungapar är de fattiga. Håkan har pantsat det mesta av värde som kan skrapas fram. Till och med sin egen krona. Och Akershus är inget sagoslott, utan en kylslagen, grå och deppig borg. Om självaste kungafamiljen svälter kan vi ju bara ana hur vanligt folk har det. Ja, medeltiden är bister i Norden. Och andra halvan av 1300-talet är hårdare än kanske någonsin tidigare. För en hiskelig ofärd har dragit fram över länderna. Det var 1350 som den kom. Med ett skepp från England till någon av Norges hamnar. Kanske var det Bergen. Kanske någon annanstans. Det finns berättelser om spökskepp som har drivit i land. Båtar där hela manskapet legat döda och svartfläckiga i högar. Och det enda som har levat varit deras baneman. Pestbakterien. En liten organism som orsakar sjukdomar som hör hemma i skildringar av helvetets kval. Blodiga hostningar. Snabbt utväxande smärtsamma svulster. Och människor som faller ihop döda på vad som verkar vara ett ögonblick. När pesten stigit i land i Norge tog det inte lång tid innan den spreds över landet och sen vidare in i de andra nordiska rikena. Och döden som följer i dess spår ska göra sig påmind länge. Det är ett avfolkat Oslo som är fonden till Margaretas första tid som drottning i Norge. Pesten gör inte skillnad på fattig och rik, trasank och ädling, utan slår lika hårt i alla samhällsskikt. Slottets rum ekar tomma efter den förödande sjukdomen. Det är så här Margareta känner världen. Och det var förstås digerdöden som skörde hennes syskons liv i barndomen. Själv har hon hittills sluppit se pesten i vitögat. Men även hon ska tvingas stifta förstahandsbekantskap med den. Fast dit är det ännu ett bra tag. Och så här runt 1370 har den 17-åriga drottningen annat att tänka på. Det är förstås som vanligt krig. Och hennes make Håkan är för tillfället insyltad i strider för sin fars räkning, Sveriges kung Magnus Eriksson. Han har hamnat i trångmål med landets stormän. Något man helst bör undvika om man är kung i 1300-talets Norden.
Den medeltida nordiska kungamakten är svagare än vi föreställer oss. För att vår bild av den äldre kungamakten är väldigt präglad av tiden efter Gustav Vasa, så att säga, alltså 1600-talet, när man hade en absolut kungamakt. Under medeltiden så var rådet, riksrådet, väldigt starkt. Där satt biskoparna, där satt de viktiga medlemmarna av de stora adelssläkterna. Och kungamakten kunde egentligen inte riktigt fatta så drastiska beslut utan att ha rådet med sig. Och fick man dem mot sig så var det väldigt, väldigt besvärligt.
Vilket Magnus Eriksson nu får känna på. De svenska stormännen har förrått honom och skaffat hjälp utifrån för att ge honom sparken från kungaämbetet. På Magnus plats har de istället installerat en tysk som heter Albrecht av Mecklenburg. Håkan och Magnus har stångats för att mota bort den nya kungen Albrecht. Men det är förgäves. Magnus Eriksson kommer aldrig mer regera Sverige. Faktum är att han inom bara ett par år kommer råka ut för en olycka till sjöss, drunkna och försvinna ut ur den här historien. Men konflikten i Sverige, den är inte över. Den där Albrecht av Mecklenburg ska bli den vuxna Margaretas huvudvärk. Till det segertåg som ska bli Margaretas verkliga karriär är det långt kvar. Men redan nu, som 17-åring, river hon av sin första triumf. Ni vet den där detaljen som alla drottningar måste se till att bocka av. Vid juletid 1370 hörs nog ekot genom Akershus trånga korridorer. Det varmt välkomna skriket som berättar att fästningen och kungaätten har fått nytt liv. Margareta har blivit mamma. Och det till en tronföljare. En liten pojke som döps till Olof. Ett noga utvalt namn.
När drottning Margareta föder sin son så döps han mycket viktigt till Olof. Och det är Norges skyddshelgon. Och han var en norsk kung som hade dött, blivit mördad. Mycket vanlig dödsorsak för kungar. Och han blev då helgonförklarad. Så han har ju en väldigt stark position rent symboliskt som den stora norska helgonkungen. Så det är väldigt symboliskt att döpa en blivande kung efter Olof i det här fallet. Det visar ju också att hon har och hennes make Håkan har för avsikt att Olof ska bli kung över Norge senare.
Prins Olof växer upp på Akershus. Men barndomen blir kort. För under hösten 1375, när han är 4 år på sitt femte, dör hans morfar i Danmark, kung Valdemar Atterdag. Margareta förstår att det här innebär att en dörr har ställts på glänt. Och illa kvickt kör hon in en fot i dörrspringen. Om hon sköter sina kort rätt kan Danmarks krona tillfalla hennes son. Men det gäller att agera blixtsnabbt och klokt. När Margareta föddes hade hon ju en bror och en syster. Nu när Valdemar går ur tiden är båda döda. Men Margaretas stora syster Ingeborg har lämnat efter sig en son. Och han är tänkt som arvtagare till kronan. För även om Danmark, precis som Sverige, är ett valkungadöme, är det en fördel att vara släkt med den förra regenten. Och i det här fallet har arvtagaren också andra viktiga släktband. Det är en av norra Europas mest inflytelserika tyska släkter. Mecklenburg. Den som nu regerar Sverige. Men Margareta har andra planer. För hennes son Olof är, i alla fall enligt sin mor, en mycket bättre kandidat i kungaposten. Hans föräldrar är ju Norges kungapar. Han har närmast blodsband till Valdemar Atterdag och är dessutom en del av den svenska folkungaätten. Ett toppenval för att stärka de skandinaviska banden. Så den 22-åriga Margareta skrider till verket och visar prov på något som ska följa som en röd tråd genom hela hennes liv. En utmärkt förhandlingsförmåga. På plats i Danmark börjar hon med att smörja de danska stormännen. Delar ut slott och gods i gåva och pant i utbyte mot svuren lojalitet till Olof. Och runt henne samlas en kärna av inflytelserika herrar som är henne och sonen trogna. Men det räcker inte med att ha stöd av världsliga maktmänniskor. Margareta vet att det också är avgörande att få backning av kyrkan och sträcker ut sina händer mot kristendomens representanter på jorden. Högt uppsatta kyrkomän får fördelar. Biskopen av Själland får till exempel slott och större delen av stan Roskilde. I Skåne knyter hon ärkebiskopen i Lund till sig och dessutom ett antal stormän. Och de här dragen ger resultat. På ett möte på Västra Själland, ungefär 10 mil från Köpenhamn, samlas representanter för de danska stormännen för att utse en ny kung.
Vad drottning Margareta visar prov på, det är en väldig förmåga att, så att säga, uppvakta varje rådsmedlem för sig. Så hon går aldrig till en hel församling helt oförberedd, så att säga, och försöker övertala allihop samtidigt. Utan hon går till varje region och varje person och sluter avtal med dem separat. Och sen så har hon övertygat dem om att hennes val är det rätta.
Släkten Mecklenburg är för tillfället motad i grind. Och Olof Håkansson är Danmarks nya kung. Men han är ju 5 år gammal. Kan inte regera på egen hand på jättemånga år. Vem skulle då kunna tänkas vara en bra förmyndare till honom? Ja, men varför inte mamma Margareta? Hon är både mor till den unga kungen och dotter till den gamla. Pappa Håkan är såklart också officiellt förmyndare. Men han måste hem och regera Norge. Så det blir Margareta som tar över. Och hon ska visa sig vara en slipad ställföreträdare för sonen. Makten i Danmark är säkrad. Men Margaretas handlingsutrymme är starkt begränsat. för hon har fortfarande lite skralt om ekonomiska resurser. Danmark har tidigare haft en framskjuten ställning i handeln i Norden. Men på senare år har det kört ihop sig på den fronten. För en riktig handelspärla i Skandinavien har glidit om ur händerna. Skåne. Det var förut danskt. Men här i mitten av 1370-talet styrs det av ett gäng som alla måste förhålla sig till. Medeltidens stora nordeuropeiska maktfaktor. På Östersjön går trafiken tätt. Tungt lastade med timmer, salt, vackra tyger från Flandern, öl från Hamburg och väldoftande kryddor från fjärran länder i öster plöjer de stora enmastade koggarna fram över vågorna. Hanseskeppen är en del av vardagen längs Danmarks, Sveriges och Norges kuster. Och Hansans män är en kraft att räkna med i både tidens ekonomi och politik.
Hansan är egentligen en sammanslutning, man skulle kunna kalla det för en slags kartell, där de nordtyska handelsstäderna hade ingått avtal om att samarbeta i handelssammanhang. Och Hansan kunde också ställa upp arméer, precis som andra maktägande personer och grupper i det här området då. Så Hansan är ekonomiskt och militärt en viktig maktfaktor. Det gällde att dels hålla sig väl med Hansan, men om det inte gick så gällde det att kunna hålla stånd mot Hansan.
Att Hansan kontrollerar Skåne är en ekonomisk katastrof för Margareta och Danmark. För där finns inte bara bördiga jordar och rik avkastning från lantbruket. Längs kusterna kan man med smörkniv tälja Östersjöns verkliga guld. Som faktiskt är silverfärgat.
Ryktet springer snabbare än vad benen kan göra mellan boden i skånska Falsterbo. Den är här. Äntligen har den kommit. I det grå gryningsljuset gör salterskor tunnor och säckar redo för det som väntar. Och fiskarna har redan skjutsat ut sina skutor i bränningarna. De behöver inte ta sig långt. När höstmorgonens första solstrålar träffar vattenytan skiner hela havet så klart av silver att morgontrötta blickar bländas. Silblänket har inletts. Och ner från Skagerrak har kilometerlånga stim av lekande fiskar simmat. Nu fyller de hela bukten, tränger undan vattnet, rör sig som en kropp och får båten att gunga till när det myllrar under skroven. Nät behövs knappt idag. Med spannar och hovar öser männen upp sin blanka, sprittande skörd på däck och ner i sumparna. Jublande återvänder de sen mot land med sina skatter. Ännu en vinter är räddad av havets gåva, sillen.
Sillens betydelse för medeltidens människor i Norden går nästan inte att överskatta. En hel industri är byggd kring den feta lilla fisken. Och en stor del av ekonomin likaså.
Östersjöns sillfiske var extremt eftertraktat. Under den katolska tiden, alltså nu är ju Norden och Nordeuropa katolskt under medeltiden, då fastar man också en hel del. Och på fredagar till exempel så skulle man, om man nu åt någonting annat än grönsaker, så skulle man äta fisk. Fisk var en väldigt, väldigt viktig matvara. Så att det blir ju en ständig kamp om vem som ska kunna få ut den här rika varan.
Att det nu är Hansan som hovar in såväl handelsintäkter som skatter från Skåne, som förut var Östdanmark, är förstås inte Margareta glad över. Och så snart hon har möjligheten kommer hon knäppa dem på näsan med en skarp snärt. Åren efter Valdemar Atterdags död fixar och trixar Margareta efter bästa förmåga med att konsolidera sin makt i Danmark. Bland annat håller hon igång sina relationer med mäktiga män, både inom och utanför rikets gränser. Men snart får hon mer att styra med än bara danska angelägenheter. För några år efter att Olof valts till kung, på hösten 1380, blir den 27-åriga Margareta änka. Hennes make Håkan dör, inte ens 40 år gammal. Nu är det bara att inställa sig i Norge igen. För att se till att sonen Olof får sin arvedel. Och Norge är ett arvkungarike. Så det är raka spåret för den 10-åriga prinsen. Som nu kan titulera sig kung av både Danmark och Norge. Och hans mamma styr efter eget huvud i hans ställe i båda rikena. Med den här segern vunnen vänder sig Margareta mot nya mål. Som till exempel att ta itu med de där pösmunkarna till hansemän i Skåne. Som stoppar nordiska rikedomar i sina egna fickor. Sen Valdemar dog har Margareta visat prov på det som ska bli hennes mest använda vapen. Överläggningens konst. Hon har genom att förhandla och förhala, ge muntliga löften som hon sen inte bekräftar med sitt rika sigill, lyckats se till att hon har fått många bindande löften, men själv gett få garantier. Och den taktiken får nu Hansans representanter smaka på. För när Olof blir Norges kung ska deras privilegier, alltså rättigheter och skyldigheter i den norska handeln, omförhandlas. Det blir ett effektivt påtryckningsmedel. Bit för bit börjar Margareta så sakta ligga och putta ut de tyska handelsmännens välde från Skåne. Och i och med det börjar hennes verkliga framgångssaga. Pengarna rullar in från handel och skatter. Med sina nya intäkter kan hon bland annat betala tillbaka skulder och få tillgång till ett våldskapital av högsta klass. Stormännens arméer. Och på 1300-talet betyder det riddare. Tungt beväpnade soldater till häst. Komplett med rustningar och fladdrande fanor. Det tunga rytteriet är tidens mest efterfrågade och dyrbara vapenslag. Den som har ett riddarfölje är omedelbart en maktfaktor. 1385 har Margaretas son Olof blivit 15 år och myndig och kan själv underteckna ett officiellt brev som låter meddela att de tyska herrarna har gett upp sina skånska slott och överlämnat dem till Danmarks krona. Han undertecknar brevet med Danmarks och Norges konung. Och så skriver han några ord till. Den sanna arvingen till Sverige. Oj, där ser man. Ja, hans mor har faktiskt ett bra tag lobbat för att Olof ska expandera sina befogenheter i Norden.
Hennes son är också barnbarn till Magnus Eriksson och drottning Blanka, så drottning Margareta gör väldigt tidigt anspråk också på att hennes son borde vara en bra kandidat till den svenska kronan.
Men senast vi hörde något från Sverige var ju folkungaätten detroniserad, avskedad av landets stormän och ersatt med den tyske hertigsonen Albrecht av Mecklenburg. Har något ändrats på den fronten? Jo, det får man nog säga att det har. Att vara kung i Sverige på 1300-talet är absolut inte något för den vekhjärtade eller lättkränkta. För de envisa stormannasläkterna lägger som vi vet inte två strån i kors om de tycker att kronan överskrider sina befogenheter. Det här får Albrecht av Mecklenburg känna på. I mitten av 1380-talet har han regerat Sverige i runt 20 år. Men åren och erfarenheterna har inte stärkt hans ställning. Och medan Margareta börjar växa sig starkare blir Albrecht allt svagare.
Ja, Albrecht av Mecklenburg verkar ju inte ha klarat sig så värst bra som kung av Sverige. Och fick förhandla hela tiden med stormännen om att ha deras fortsatta förtroende.
Men nu är svenskarna mäkta missnöjda med kung Albrecht. Så de kör samma taktik som när de för ett tag sedan ville bli av med Magnus Eriksson. Vänder sig till någon mäktig herre som har resurser att hjälpa till. Och den mäktigaste herren i Norden vid den här tiden är en fru. Margareta. Medan bråket rasar för fullt i Sverige är den 33-åriga Margareta upptagen med ett annat gammalt groll. Men när en grupp av svenska stormän skickar ut ett nödrop till henne spetsar hon öronen.
Det blir ju en signal till henne att det nu kan vara läge att börja förbereda ett anfall.
Men innan det blir dags att slå till och innan svenska tronen ligger inom räckhåll för hennes son Olof kommer han vara ute ur spelet helt och hållet. Och Margareta trädde fram som historiens mäktigaste kvinna i Nordeuropa. Den stora våg av pestsmitta som drog fram i Norden i början av 1350-talet kallar vi ju för digerdöden. När Margareta nu jobbar för att stärka och utöka sin makt är den sedan länge över. Den akuta epidemin alltså. Själva sjukdomen, pesten, har kommit till Europa för att stanna. Med jämna mellanrum bryter nya skov av pest ut, små och större. Och så kommer det vara i århundraden framöver. Och kanske härjar den i liten skala i Falsterbotrakten på sensommaren 1387. Där drabbas i alla fall den 17-åriga Olof av någon form av pestliknande smitta och dör den 3 augusti. Margaretas enda barn, den sista folkunga sonen i rakt nedstigande led, Norges enda rättmätiga kung och Danmarks monark är borta. Men för Margareta finns ingen tid att sörja.
7 dagar har passerat i ett landskap utan kung. Och nu har de samlats här under katedralens rundade kryssvalv. Riddare, ärkebiskopar och danska riksråd. Men inte för att begrava den döde regenten, utan för att hylla en ny. En som har tagit tillfället i akt och nu står framför dem. Hon har talat till dem, övertygat dem om att det bästa för riket är att utse en erfaren ledare. Någon som har levt hela sitt liv i maktens närhet, som har den i blodet. De har lyssnat, tänkt och nu ger de sitt bifall. Margareta Valdemarsdotter ska utropas till Danmarks fullmäktiga fru, husbonde och förmyndare.
Olofs död gör alltså att Margareta får en skjuts uppåt i status och inflytande. Men vad betyder det egentligen att hon är fullmäktig fru, husbonde och rikets förmyndare? Varför är hon inte helt enkelt bara kung? Jo, det är lite av en språklig kullerbytta. En kung är enligt tidens lag en man. Och det är ju inte Margareta. Så istället tar man till en annan term som ger henne samma typ av rättigheter och samma funktion som en kung skulle haft. Alltså att regera landet. Men Margareta nöjer sig inte med att bara bestämma för tillfället. Efter ceremonin i Lunds domkyrka förs Olofs kropp till Danmark för att begravas. Med sin döda son följer Margareta. Och kanske är resan mot hans sista viloplats en sorgens stund för henne. Men nu har hon momentum och kan inte stanna upp. På plats på Själland låter hon sig återigen hylla som Danmarks fullmäktiga fru och så vidare. Nu med ett litet, men mycket viktigt tillägg. Att hon ska få utse sin egen efterträdare.
Det är det som hon formellt lyckas förhandla sig till. Hon är väldigt snabb, drottning Margareta. Alltså inom en månad efter att hennes son har dött så har hon lyckats sluta avtal med alla regioner i Danmark. Om att hon ska vara deras nya regent. Och att hon får möjlighet att utse den som ska bli kung.
Margareta har fullt upp med sina förhandlingar, kan man tänka sig. Men någon gång i den här vevan börjar ett rykte att spridas. Ett riktigt elakt rykte om Olofs död. Att det inte alls var en sjukdom som tog hans liv, utan att han blev förgiftad av sin egen mor. Eller kanske att han har blivit bortförd och hålls fången någonstans. Allt för att Margareta själv ska kunna ta makten. För att stävja pratet har Olofs kropp lagts på Lideparad, med ansiktet bart och till beskådande för de klentrogna. Det är inte tradition att blotta en död människas ansikte. Och här handlar det högst troligen om att försöka få tyst på sladdertackorna. Men misstanken om att Olof har blivit bortrövad kommer inte dö här. De ska återuppstå om några år och komma tillbaka till Margareta i människohamn. När väl Olof har hamnat i jorden är det fortsatt full fart för Margareta, som skyndar vidare till nästa rike, Norge. Det står ju nu utan kung. Men i början av 1388, bara några månader efter sonens död, får de istället en drottning. Eller i varje fall en fullmäktig fru som fungerar som regent. Så nu sitter hon alltså på ett land där hon själv ska få utse sin efterträdare. Och ett land som är ett arvrike från första början. Men här undrar man ju stillsamt. Vem ska bli den nu barnlösa Margaretas arvfurste? Jo, men det ordnar sig genom att hon adopterar sin döda syster Ingeborgs barnbarn, Bogislav. Och när han formellt har blivit hennes son, väljs han ut till blivande kung. Det är inte helt lätt att hänga med i släktleden. Och för att knöla till det lite extra ska vi genast också byta namn på kronprinsen. För han kan ju inte gå runt och heta Bogislav och vara kung i Norden. Så Margareta döper raskt om honom till Erik. Ett anrikt kunganamn. Som han också delar med Sveriges nationalhelgon, Erik den Helige. Margareta kan pusta ut. Nu har hon en tronföljare. Skönt då, det är ju vägen. För medan allt det här har hänt har striderna dragit igång i Sverige. Där biter Albrekt sig fast, trots att de svenska stormännen har petat honom. Istället har de hyllat Margareta som fullmäktig fru och gett henne rätt att disponera över ett antal viktiga borgar och gods. Själv har hon lovat att regera enligt svensk lag. Men kommer hon verkligen göra det? Kan man lita på drottning Margaretas ord?
Drottning Margareta är både generös och lurig. I vissa avtal som hon har ingått, de håller hon. Och andra avtal, där verkar hon ha glidit mer. Men hon är ju väldigt generös samtidigt och ger gåvor. Och hon smörjer personer med gåvor och löften. Och ibland så infriar hon sina löften, ibland verkar hon inte ha gjort det.
Margareta styr nu alltså i praktiken de tre nordiska rikena. Men hela segern är ännu inte vunnen. För hon har lovat de svenska stormännen ytterligare en sak. Att inte sluta fred med den där envisa Albrekt av Mecklenburg. Han har inte gett sig ännu. Och vid det här laget råder det öppet krig.
24 februari 1389. Kung Albrekt manar på sin häst som spränger fram över den leriga marken. Bakom honom dunsar tunga hovar i en rasande rytm. Hans riddare är redo för strid, beväpnade till tänderna med lansar och klubbor. Framför dem väntar den dansk-svenska armén, förrädarna. Albrekt hör ropen från sina män, men han har inte tid för att lyssna. Och han märker inte hur de som rider efter försöker väja och stanna för att undvika det som ligger rakt framöver, den förrädiska mossen. Det är inte förrän galoppsprången blir tyngre och tyngre som han anar oråd. Han driver på sin frustande häst, men till ingen nytta. Djuret kämpar, men sjunker bara djupare ner i sankmarken. Och nu byts stridsvrålen från Albrekts tyska här mot skrik av vrede och panik. Albrekt ser sig flämtande om. De är fångade i leråken, som grisar på väg till Margaretas slaktbod.
Slaget vid Åsle blir Margaretas stora triumf över Albrekt av Mecklenburg. Den besegrade före detta kungen fängslas illa kvickt av Margaretas män. Vilket tar oss tillbaka till början på det här avsnittet. Till Lindholmens slott i Skåne, hos den mörklockiga Albrekt. Låt oss smyga in i hans fängelsehåla. Slås ner bredvid honom. Och en gång för alla reda ut det där med kung Byxlös. Kallar han Margareta för det? Och varför är det en så förfärlig förolämpning?
Det finns inte något tydligt belägg för det. Men det är en väldigt seglivad berättelse om Albrekts förhållning till drottning Margareta. Och det syftade ju in sig på att hon var kvinna och följaktligen inte hade den legitima rätten till kronan. Det som är förolämpningen är att hon inte är en riktig kung. Hon kan inte vara det som hon på sätt och vis i praktiken är.
Och på hösten efter slaget vid Åsle blir hon ännu mer kung i praktiken. De svenska stormännen samlas på ett möte i Söderköping och nu bekräftas Margaretas rätt att leda Sverige. De presenterar givetvis en rad motkrav även här. Men Margareta kör på sin vanliga förhandlingsstil. Säger kanske inte nej, men inte heller ja. kommer därför i lugn och ro om några år och kunna göra precis som hon vill. För hon har ju faktiskt inte lovat någon något. Margareta är nu 36 år gammal. Och riket hon regerar över är hisnande stort.
Det är ju Sverige som inkluderade Finland. Det är Norge som inkluderade Island. Det är Färöarna och Grönland ligger också inom Norden. Liksom Shetland till exempel och en hel del. Och Hebriderna som ligger utanför Skottland. Och Danmark som också är ett stort rike vid den här tidpunkten. Så att det är väldigt stora områden som ligger under henne.
Men inom den stora Margareta-styrda sfären finns en stad som inte rättar sig i hennes led. Och även om den inte kan kallas för huvudstad ännu, är det en strategiskt viktig plats. Stockholm. En stad som förutom att vara mycket svårerövrad och ha ett i stort sett ointagligt slott, till mycket stor del är befolkad av Albrecht trogna tyskar. Margareta tar sig an utmaningen och knipa även Stockholm och infoga stan i sitt rike. Kanske försöker hon med dels tortyr och få Albrecht att sända bud om att hans män ska ge upp stan. För det här är ingen principfråga. Hon behöver kontroll av Mälarens utlopp. Det är ju där hela Bergslagens rikedomar, järn och kopparmalm, skeppas ut i världen. Men Albrecht vägrar. Och trist nog för Margareta har han ett vapen att ta till som hon inte ror på. Östersjöns gråblå spegel är ju en pulsåder i den skandinaviska handeln. Och att segla på det bräckta vattnet är vardag för yrkesmännen. Men det har blivit farligare och farligare. Besättningen måste hålla utkik för främmande skepp som närmar sig. För på vågorna färdas nu för tiden allt fler hänsynslösa banditer som när som helst kan dyka upp och borda ett fullastat handelsskepp för att komma åt godset. Besättningen, de som inte redan har slagits ihjäl och nu flyter döda i havet, kastas över bord. För under slutet av 1300-talet är det inte algblomning och utfiskning som är Östersjöns stora problem, utan sjörövare. En växande kaparflotta, Vitaliebröderna, har etablerat sig. Det är laglöst hav.
Sjöröveri, alltså plundring och pirattåg, var egentligen också en metod som användes av vissa hertigar och kungar och så vidare. Så att det är ingen tydlig gräns mellan sjörövare och kungamakt, i synnerhet avsatta kungar. Och Albrecht av Mecklenburg, när han hade förlorat makten över Sverige, så har han ju fortfarande en stark ställning i Östersjön, utgående från Mecklenburg då. Det innebär att han har ju möjlighet att liera sig med rövarband egentligen då. Och Vitaliebröderna, eller Vitalianerna, var en grupp som knöts till Albrecht av Mecklenburg och som idkade då piratverksamhet i Östersjön.
Vitaliebröderna är mycket viktiga spelare för Albrecht av Mecklenburg och det tyska greppet om Stockholm. De förser stan med proviant och vapen och saboterar därmed alla möjligheter att svälta ut tyskarna. Och Margaretas försök att inta Stockholm ska bli en dans med många turer och hålla på i flera år. 6 gånger ska hon försöka ta staden med våld och 6 gånger ska hon misslyckas. Till slut måste hon acceptera en kompromiss och släppa Albrecht fri med villkoret att han inom 3 år antingen måste ge upp Stockholm till henne eller betala en lösensumma på 60 000 lödiga mark. Det är en astronomisk mängd. Motsvarar runt 12 ton rent silver. Och fullständigt omöjlig för Albrecht att skaffa fram. Vilket han såklart inte heller lyckas med. Stockholm kommer falla i Margaretas händer. Men när det väl sker kommer hon att ha tagit sin ledarskapskarriär i Norden till ytterligare höjder. När Margareta tog sin släkting Erik till tronarvinge får han bara en liten barnunge. När 1390-talet går mot sitt slut har han vuxit till sig, är 15 stadiga år och redo att kliva fram som regent på riktigt. Blir det en kung som ska komma att kallas Erik av Pommern. Hans tillträde ska markeras med pompa och ståt. 1397 drar ihop sig för kröning och firande. och det hela sker i Kalmar. Men det finns faktiskt ytterligare planer med den här tillställningen. Förutom att låta Erik pryda sig med de tre kronorna. Något större. Det blir verkligen en fest att minnas. Framstående män och deras hustrur från hela Nordeuropa är på plats för att bevittna den förmodligen flera timmar långa ceremonin i bykyrkan i Kalmar. Det finns inga källor som berättar exakt vad som händer här. Men motsvarande kröningsprocedurer brukar vara omständliga affärer. Efter ceremonin skrider de förnäma gästerna i en lång procession mot Kalmar slott, där det bjuds på fest och kulinariska läckerheter. 4 veckor senare utfärdas ett kröningsdokument, nedpräntat på pergament och beseglat med en diger samling hängande sigill från stormän och kyrkorepresentanter. Men sammankomsten i Kalmar resulterar också i ett annat litet dokument som ska komma att kallas för unionsbrevet.
Istället för att se till att Erika Pommern är kung bara separat över Danmark, Norge och Sverige, så ser hon till att det ska finnas en gemensam kungamakt över de tre nordiska rikena, samtidigt som det är tänkt att autonomin ska bevaras inom rikena. Och tanken är ju då också att de tre nordiska rikena inte ska konkurrera med varandra, utan då kunna vikta sina ansträngningar mot omvärlden istället.
Så sommaren 1397 bildas alltså det som i historieböckerna kommer att få heta Kalmarunionen. Och kungen vid den är Erik, på pappret. Men Margareta har absolut inte släppt rodret. Det är det bara döden som så småningom kommer få henne att göra. Och styr, det gör Margareta med fast hand. Hon har redan dragit in en hel del rikedomar från de gods och slott som hon haft makten över länge. Och hon har både höjt skatterna och skapat nya i Sverige. Trots att det var en av de saker som de svenska stormännen ville avkräva henne löfte om att inte göra. Med sina inkomster betalar hon av skulder och gör sig allt mer självständig och stadig på posten som Nordens drottning. Men hon vill ha mer. Och för att klämma ut så mycket det går ur den svenska delen av unionen gör hon det som herrarna där till varje pris ville undvika. Hon tillsätter utländska fogdar som inte bara ska kassera in skatter till kronan utan också roffa åt sig mer jord av de svenska bönderna. Ohederligt. Kanske det. Hon hade i alla fall nästan lovat att inte göra just så här. Men på det här viset bedrivs politik på 1300-talet. Man måste kunna spela spelet, jonglera med halva försäkringar och sen ta och ge på det sätt som funkar bäst för stunden. Men missnöjet med Margareta sprider sig förstås i olika grupperingar. Och kanske är det en sån grogrund som är lika illasinnad som dåraktig plan börjar smidas. Det är ett par sjömän som 1401 kommer med de märkliga nyheterna. Att det pratas där ute om en man i Danzig som går runt och hävdar att han har kungablod i ådrarna. Margaretas blod. Att de gamla ryktena om att Olof egentligen inte är död är sanna. Och att det är han som är Olof. Den 49-åriga Margareta undersöker saken och ser till att mannen skickas till henne. Och när han kommer fram blir det helt uppenbart att allt bara är påhittat. Den här gubben är inte det minsta lik Olof och pratar inte ett ord danska. Men han är ett problem.
Vad det här framförallt gör är att det underminerar Erika Pommerns legitimitet och även drottning Margaretas legitimitet. Så det kan vara så att det är på någons uppdrag, att det här är ett sätt att en falsk rättmätig arvtagare så att säga dyker upp, skulle underminera både drottning Margareta och Erika Pommern.
Det här verkar misstänkt likt högförräderi. En attack mot unionens ledare. Det är en försyndelse som straffas hårt. Och falske Olof går ett grymt öde till mötes.
Falsterbo marknad, 28 september 1402. Nyfikna besökare flockas kring männen i rustning som surrar fast den ynkliga figuren på stegen. Svordomar och spottloskor flyger genom luften och landar på honom när han fastbunden reses upp i skyn. Vem som helst kan häckla närkungen med kopparkrona på huvudet. Han som skymfat drottningen. Nu får vakterna tecknet och för facklorna till virket. Lågorna slår upp under mannen, får fart av syret och växer sig långsamt uppåt. Elden bränner genom tyg och smälter skinn och de giftiga ångorna stiger upp mot hans huvud, river i lungorna. Pinade skrik och våldsamma hostningar skakar hela kroppen. Drottningen synar ansiktsdragen en sista gång innan röken bolmar upp och suddar ut konturen av den falske sonen. Kväver både honom och de förhatliga ryktena en gång för alla.
Budskapet är tydligt. Man utmanar inte Margareta utan stränga konsekvenser. När askan av den falske Olof kallnat och tumultet dragit förbi är det tid för Margareta att fokusera på den unga man som hon faktiskt kallar för sin son, Erik. Han har blivit giftasvuxen. Och Margareta har givetvis planer på att han ska ta en maka som innebär en god allians med en annan kungafamilj. Hon har sedan ett bra tag legat på för att Erik ska gifta sig med en engelsk prinsessa. Och så ska det också bli. Den 23-åriga kung Erik ska äkta prinsessan Filippa av England. 1405 ska han resa till Norge för att möta sin brud för första gången. Och med sig får han lite goda råd av sin mor. Eller förresten, det är mer en detaljerad manual för hur han ska bete sig, vad han ska säga och hur han bör leda.
Hon instruerar honom att han ska nu resa till Norge. Han ska då uppföra sig väl. Han ska absolut inte brusa upp i något sammanhang utan vara väldigt artig och trevlig. Om någon bjuder honom på middag måste han tacka ja. Om han blir erbjuden en present måste han ta emot den. Och här kommer det viktiga då också att när han pratar med människor ska han se till att göra det i en rum. Och han kommer överens i en rum med var och en. Och sen, först därefter kan man tänka sig att samla personer i samla lokal. Men då har man redan försäkrat sig om deras stöd en och en.
Vi kommer aldrig få veta om Erik följde punkt 41 i brevet. Den som handlar om att han ofta ska läsa mammas instruktioner. Men det verkar gå helt okej ändå. År 1406 knyter de äktenskapsband i Lunds domkyrka. Filippa är då 12 år och Erik 24. Ungefär som Margareta och hennes dåvarande make Håkan när de gifte sig för över 40 år sedan. Med Erik bortgift och klar kan man säga att Margareta som nu är 53 år har klarat av ett helt livsvärv och lite till. Hon har i flera omgångar tillskansat sig makten över alla tre nordiska riken, förlorat en tronföljare, ordnat fram en ny, låtit kröna honom, kicka igång ett unikt unionsbygge och nu sett till att det är krattat för att Erik ska få arvingar. Kanske dags att dra sig tillbaka och få lite lugn och ro. Nej. Margareta har fortfarande fullt upp. För det finns ju mer land att knipa åt sig om man blickar söderut. Och i ett av hertigdömena i den danska gränstrakten mot det som idag är Tyskland börjar hon föra aktiv utrikespolitik, som det kan kallas. Alltså kräva mark, reta upp lokala makthavare så de gör uppror och sen börja kriga. Men vad är då Margaretas roll i det militära?
Det verkar som att drottningar under medeltiden kunde också ha en militär funktion. Det finns ingenting som tyder på att drottning Margareta själv red, alltså ut i strid. Men däremot så har hon ju backat, rustat härer, backat härer, samlat härer och skickat dem mot olika mål. Så hon har ju så att säga haft en slags strategisk funktion i militära frågor. Men hon hade absolut en militär roll som militär strateg.
Margareta ägnar sig också åt det hon behärskar bäst, förhandlingens konst. Och hon kommer vara framgångsrik även i den här konflikten. Men det ska bli hennes sista triumf. Medan konflikten i det tyska hertigdömet pågår hinner Margareta bli 57 år. Och hon har faktiskt börjat tänka på pensionen. Ett testamente har hon givetvis redan skrivit. För säga vad man vill om Margareta. Hon har ordning på sina kvitton och viktiga papper. Men nu gör hon några tillägg. Som kanske berättar något om hur hon ser på väpnade konflikter.
I drottning Margaretas testamente, som är väldigt omfattande, så stöttar hon bland annat personer som har drabbats av krig. Och då både män och kvinnor. Alltså både familjer som har drabbats rent militärt, men också kvinnor som har blivit våldtagna i krig.
I efterlivet vill hon alltså kompensera för soldaters och arméers framfart. Men nu pågår ju fortfarande hennes jordeliv. Och i det rasar striderna vidare under åren. Det är små och stora segrar och förluster. Och en av dem sker i oktober 1412. Då lyckas Margareta ta kontroll över stan Flensburg. Men det här blir den allra sista fjädern i hennes hatt. Himlen har öppnat sig över havet utanför Flensburgs kust. Och regnet öser ner. På ett skepp som ligger ankrat i det brusande vattnet i viken ligger Margareta ensam i plågor. Och det är samma bödel som tog hennes syskon och hennes son som har kommit för att hämta den 59-åriga drottningen. Pesten. Den 28 oktober, 4 dagar efter sin sista framgång, lägger hon av sig livets börda. In i det sista har Margareta tjänat sitt ämbete. Och så här i efterhand framstår hon verkligen som en kompetent individ som sticker ut i historien.
Inom historia så är man ju ofta väldigt förtjust i strukturer och kanske mindre förtjust i att lyfta fram enskilda människors geni. Men det går inte att komma ifrån att både Valdemar Atterdag och drottning Margareta visar på väldigt stark politisk genialitet. Och jag är väldigt benägen att tro att Valdemar Atterdag, det är ju inte han som personligen uppfostrar drottning Margareta, men han ser till att hon får med sig bra rådgivare när hon flyttar till Norge. Så hon blir ju uppfostrad med hur man ska göra, och sen försöker hon då uppfostra sin son, Erik av Pommern, men det lyckas inte. Och där ser man ju också att det har lite grann med person att göra när det gäller kungamakt, därför att han lyckas ju inte på det sättet som hon gjorde.
När Erik av Pommern kommer vandra samma väg som flera kungar före honom. Avsättas av de svenska stormännen. Men drottning Margaretas storverk, Kalmarunionen, kommer under en hel del svajighet att bestå. Tills en svensk aristokratson på 1500-talet knackar isär den. Då har den överlevt sin skapare med mer än ett sekel.
Programmet gjordes av Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Sarda Strad, Marie Hedensjö och Julia Öjbrandt.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.